Överskriften för söndagen i evangelieboken är Jesu namn. Och det är ju minst sagt något stort att förhålla sig till och förkunna om. Jag får också passa på att hälsa dig som lyssnar via webben varmt välkommen till att dela ordet med oss här idag. För frågan är ju, vad ligger i ett namn? Jag vet inte hur många av er som lusläser Dagens Nyheters namn- och nytt-sida, deras skämt- och kuriosa-sida längst bak i första delen. Men häromdagen så tyckte namn- och nytt-redaktören att Moderaternas tilltänkta partiledare Anna Kinberg Batra absolut borde överväga att byta namn. Och detta sades då med namn- och nytt-redaktörens tidigare yrkeserfarenheter som sett på tidningen, alltså den som gör själva tidningssidorna och ser till så att bokstäver och ord hamnar på rätt ställen. Det är vansinnigt långt med Anna Kinberg Batra. Carl Bildt, Olof Palme, få bokstäver, man behöver inte avstava orden, lätta att få in i texten. Mycket, mycket smidigt. Anna Kinberg Batra borde utifrån det perspektivet, utan några som helst politiska värderingar utöver just vad som får plats på en tidningsrubrik och framförallt i en spalt, byta namn i så mått att namn spelar roll. För en sättare är enkla och korta namn betydligt mycket smidigare att förhålla sig till. Namn spelar roll. Ibland så kan vi läsa om kulturer, både på jorden och i sagans värld, där namn har stor betydelse. Jag vet inte om det är någon av er som har ägnat december eller månad åt, eller delar av december månad åt att titta på den sista delen i filmatiseringen av Tolkiens The Hobbit. En upp med en hand, perfekt. Anders, då vet du precis vad jag pratar om. Det är mycket bra. Där förekommer det ju dussin dvärgar, give or take, de kanske fler. Jag har insett jag inte har koll just nu. Väldigt pinsamt med tanke på hur många gånger jag läst dem. Alla dvärgarnas namn, från Thorin Ekenskjölde till Fili och Kili, är ju hämtade ifrån den isländska poetiska Eddan. Från den del av Eddan som kallas dvärgatal. Så att de namnen är ju ingenting som Tolkien hittade på själv, utan de namnen är hämtade ifrån den isländska och således den fornordiska mytologin med hela listan på dvärgar. Även om till och med Gandalf, trollkaren, är ett dvärgarnamn från dvärgatal. Så att viss frihet har han förhållit sig till det hela. I Tolkiens värld i Midgård så har alla dvärgar också ett hemligt namn som inte ingen icke-dvärg får reda på. Dvärgarna har alltså ett eget språk som de håller svartsjukt hemligt för alla utomstående. Och deras namn, inte ens på deras gravar, så skriver de deras dvärgnamn, utan de håller det publika namnet, det som är känt för omvärlden. Namn spelar roll. Det finns en del kulturer där det har varit otroligt viktigt, både i myter och i verklighet, med att den som känner till namnet har i blotta kunskapen om namnet har makt och inflytande och en position i förhållande till den vars namn man har kunskap om. Namn spelar roll. Och eftersom namn spelar roll så är det inte så där jättekonstigt att inse från det ena till det andra då att det finns ganska många tragiska exempel i vår historia, särskilt under 1900-talet, på sammanhang och situationer när människor blivit av med sina namn i ett syfte att avmänskliggöra dessa människor. Namn har blivit ett nummer i bästa fall. Numret har tillhört en kropp som i bästa fall har kunnat producera någon form av arbetskraft i något sammanhang. I värsta fall varit ägnad till omedelbar, mer eller mindre död. Och som ett led i att möjliggöra den här typen av mer eller mindre industriella processer, vare sig det handlar om Nordkorea idag, Sovjetunionens gulag eller något annat, så har det handlat om att namn spelar roll, och utan ett namn är det mycket lättare att se eller låtsas se att det inte är en människa man har framför sig. namn spelar roll och därför måste de ibland försvinna. Herren räddar. Det var det namn som jungfruns son fick. Det var det namn som ängeln sa till Maria att barnet ska heta Jesus. Herren räddar. Jesus, kvinnans säd, som enligt profetian från första Mosebok ursäkta, var den som skulle besegra ondskan, eller som det så skrivet i första Mosebok, den som krossar ormens huvud. Ängeln hade gett namnet till Maria. Och det var också det namn som barnet fick, namn som spelar roll, namn som betyder något. Herren räddar. När vi ber, vare sig det är enskilt i församlingsgemenskap eller i annat sammanhang, så ber vi ofta i Jesu namn. Det är en god vana. Det har vi med oss ifrån tidig äldsta tid i kyrkan. Det är en god bön. Man kan sluta en bön på andra sätt med samma intention. Att må Gud vara med. Må Gud leda bönen. Må bönen ske i enlighet med Herrens vilja. Den Herre som räddar, Gud. Och det blir också ett sätt för oss att påminna oss om att vi ska inte, att vi också ber: o Gud, må nu inte min bön vara någonting som går stick i stäv med vad du önskar. Må min bön inte vara någonting som går emot vad som är gott. Gud, må det vara så att jag inte ber någonting som ställer till det för mig eller för andra. Och om jag gör det, besvara inte den bönen i så fall. Nu är förvisso så att Gud tenderar inte att besvara böner som är uppenbart vansinniga. Däremot kan det vara så att vi ber för mer än vad vi vågar. Eller kanske tror att Gud ska besvara. Men det är en annan sak. Att vi ska vara försiktiga med vad vi ber i så mått att det kan bli besvarat. Men det som är farligt för oss och skadligt, det tenderar vi aldrig att få svar på. I Romarbrevet 10 kapitel så skriver Paulus det att var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Och jag kan ju ana någon slags paulinsk Göteborgs humor här. För att om var och en som åkallar Herrens namn blir räddad, och Herren är Jesus Kristus, och namnet Jesus betyder Herren räddar, så är det ju ett ordvitsande som skulle passa mycket väl även i Göteborg. Och samtidigt, ordvits till trots, så är det en djup sanning i detta. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Den som med sin mun bekänner och med sitt hjärta tror ska bli räddad. Namn spelar roll. Det finns makt, det finns kraft i Jesu namn. Vi döper i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, Sonen Jesus. Och på pingstdagen, Apostlagärningarna 2, så talar Petrus, en av Jesu lärjungar, om dopet och betonar Jesu namn på ett särskilt sätt. Jag kan på ett sätt tänka att han betonar att vi döper i Jesu namn på pingstdagen, inte jättekonstigt. De har ett par veckor max innan fått reda på att den helige Ande ska komma på ett särskilt sätt. Jesus har tagit farväl av dem 10 dagar innan vid Kristi himmelfärdsdag. Det är pingstdag. Den fullständiga pneumatologiska teologin, som man skulle kunna uttrycka sig på fackspråk, är inte fullkomnad där och då. Men något är förstått. Det finns makt i Jesu namn. Och det finns med. Hela apostlagärningarna är ju för övrigt en upptäcktsfärd i vad är det att leva tillsammans med den helige Ande. Ni som var med för en massa år sedan när vi hade en predikoserie under ett år om apostlagärningarna kan känna igen sig i den beskrivningen. Att det är 30 år ungefär av händelser där den helige Ande griper in och möter församlingen och möter människor, och där de tidigare kristna ledarna får lära sig mer om vad är det att leva ett liv med anden. Och en som fick vara med om det här på ett särskilt sätt är ju en kille som heter Saul, mer känd som Paulus, som på vägen till Damaskus från Jerusalem fick ett mycket speciellt möte med Jesus. Han var på väg till Damaskus, de flesta av er har hört om det här, för att försöka fängsla och sätta stopp för de tidiga kristna. Hans mål var att utrota denna illgärning vid roten. Och hade varit med om att fängslat och sett till så att folk som trodde på Jesus hade blivit dödade. Men han möter Jesus i ett ljussken. Han ser ingenting. Han blir bländad och säger: Herre, Herre, vem är du? Jag är Jesus. Varför förföljer du mig? Jag är Jesus, den som du förföljer. Blir svaret. Så Paulus, han får ett nytt namn. Åker bländad in med hjälp av sina medresenärer. In till Damaskus. Och möter människor från den kristna gruppen där. Som tar emot honom med inte så lite skepsis först. Men sen så inser de att ett under har skett. Gud har mött honom. Gud har mött Paulus på ett alldeles särskilt sätt. Och hans liv flippar fullständigt över. Så från att ha varit en ledande i förföljelsen av de tidiga kristna. Så blir han själv en av de viktigaste ledarna i den tidiga kyrkan. Jag är Jesus, den som du förföljer. Namn spelar roll. Till den gräns att folket i Damaskus som har talat om, man har ju naturligtvis hört talas om Paulus innan, men de förundras över när han börjar berätta om Jesus. Var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn, står det i Apostlagärningarna 9:21. Var det inte han som ville förgöra dem allihopa? Vad är det nu som har hänt? Namn har makt. Namn spelar roll. Vi kan också i Apostlagärningarna se och läsa om hur Jesu namn har makt över det onda. Paulus bland annat är på resa ett antal kapitel senare, det är kapitel 16. Och han möter en slavflicka som är uppenbarligen angripen eller möjligen besatt av en ond ande. Och hon reagerar på Paulus och konstaterar att här är en man som kommer med sanning. Och springer runt hans fötter hela tiden och är allmänt enerverande. Varpå Paulus säger till den onda anden att försvinn i Jesu namn. Varpå det sker. Det finns makt i Jesu namn. Och vi kan se i hela den kristna historien konfrontationer mellan mörker och ljus på det här sättet. Där ljuset har fått bryta igenom på ett särskilt sätt. Just i åkallan och bön i Jesu namn. Ungefär hälften, give or take, av de som kommer till tro idag i Etiopien i den stora väckelsen som är där, de gör det därför att de själva eller människor i deras omedelbara närhet har blivit helade från fysiska sjukdomar eller befriade från vad som har tolkats och förstått som inte psykiska sjukdomar, inte fysiska sjukdomar, utan direkt angrepp ifrån onda makter. Med tanke på hur ofta Bibeln talar om just onda makter, demoner och annat, så vore det logiskt sett väldigt tveksamt att inte lyssna väldigt noga på våra systrar och bröder i de trakter som får vara med om det här. Det finns en reell verklighet som vi inte kan se och ta på. Som också innefattar det som är ont. Därmed inte sagt att ondskan har sista ordet. Fy skäms om vi låter oss luras till något sånt. Utan till syvende och sist så är Jesus och Jesu namn den som har yttersta makten, yttersta auktoriteten, yttersta kraften också i vårt land. Det är makt i Jesu namn, och det kan vi också märka både i och utanför kyrkan, att det kan vara rätt så komplikationsfritt att tala om Gud. Det kan vara desto mer komplikationsfyllt att tala om Jesus. Jag tror att det har skett en förändring här. De av er som har varit med längre i livet kan nog känna igen sig i detta. Jag håller på att läsa Henrik Bergens fantastiska biografi över Olof Palme, Underbara dagar framför oss. Och det finns en liten passus där, den kom för 2 år sedan. Läs den gärna, finns på biblioteket. Det finns en liten passus där om hur det offentliga Sveriges elit tog emot, ja, det är bara några rader i och för sig, men tog emot beskedet om Dag Hammarskjölds död, och inte bara hans död utan också hans efterlämnade bok Det som blev vägmärken. Och den som hävdar att det inte existerar någonting sådant som en åsiktskorridor i Sverige bör nog läsa de där raderna och konstatera att det i alla fall förelåg en sådan på den tiden. För det är alldeles uppenbart att hade det inte varit för att det var en sådan som man tidigare hade hyllat som en hjälte, så är det flera av de kommentatorerna som tillhör den absoluta Sverige-eliten vad gäller tyckande och politik som nu gärna hade sett Dag Hammarskjöld inspirerad på dårhus för att han tar existensen av Gud i sin mun och sitt hjärta. Och jag tror att på den punkten har det skett en förändring. Vi kan tala om Gud, det är desto svårare att tala om Jesus, och jag tror att det inte så lite utsträckning handlar om just detta, att det finns en sådan makt i Jesu namn att så fort det sägs, så fort det talas om Jesus, om än i rent strikt sekulära termer och sammanhang, så blir det en konflikt och en komplikation. En sak på det som är väldigt typiskt, Dick Harrison, Lundaprofessorn i historia, som säkert några av er känner till och kanske har läst av, han skrev en artikel här förleden om den mycket märkliga synen på sanning som föreligger bland en del av hans studenter, och om det högst tragiska tillståndet i akademin på många sätt. Men det är väl alldeles självklart att Inka-indianerna slogs med Julius Caesar. Ett autentiskt exempel från en studentuppsats. Och med tanke på att det är ungefär 1000 år skillnad mellan Inka-rikets tidigaste del och Julius Caesar, eller till och med 1200 år, och att det dessutom ligger hela Atlanten emellan, så kan man konstatera att studenten i fråga hade kanske visst behov av att få en något så när källkritisk bedömning av sin uppsats. Studenten svarade på underkännandet med att säga att jag är kränkt, och gick till motsvarande diskrimineringsombudsman på universitetet i Lund. Nåväl, Dick Harrison hade fått ett antal arga mejl efter att på en fråga, han har en blogg i Svenskan och svarar på lite historiska frågor, och hade fått frågan: är det rimligt utifrån historievetenskaplig analys att säga att Jesus har funnits? Ja, skriver Dick Harrison, det är alldeles självklart utifrån de standardsaker som vi har att göra med som historiker. Det säger ingenting om han är messias eller inte. Men det är alldeles orimligt för mig som tränad historiker att säga att Jesus inte har funnits. Han fick jag vet inte om det var 4 eller 40, men ett antal arga mejl från ateister som menar att de var kränkta. På fullast allvar. Tidningen, tidskriften, kolla deras hemsida så kan ni läsa den här artikeln. Den är lika absurd som rolig som skräckinjagande. Men människor som menar att när han då genomför ett historievetenskapligt argumentation för att en person har existerat som människa, så var det då ett antal ateister som skrev ilskna eller mycket ilskna mejl och menade att de var kränkta. Och om det inte är ett tecken på att det finns makt och kraft i Jesu namn, så vet jag katten vad jag ska kunna komma på för exempel som får er att inse att så är fallet. Detta är en spelplan vi står inför. Vi har ett förändrat läge. Det går, till skillnad från tidigt 60-tal, att prata om Gud. Jag var inte med och jag kan bara så att säga dra den slutsatsen utifrån litteraturstudier. Men jag kan säga som varande med idag att det är väldigt mycket lättare att prata om Gud än att prata om Jesus. Så jag tror att det har att göra med just det aspekten av det anspråk som finns i Jesu namn, att Herren räddar. För att då ställs saker på sin spets på ett helt annat sätt. Gud som filosofisk storhet är någonting jag kan förhålla mig till eller inte, eller diskutera eller ha ett teologiskt rum i radion om. Däremot Jesu anspråk på att vara vägen, sanningen och livet i singular i samtliga tre fallen, det är någonting helt annat. Därför att det utmanar mig. Om Herren räddar, är jag då intresserad av att låta Herren vara Herre också i mitt liv? Eller är jag intresserad av att fortsätta med ett uppror som Bibeln talar om? Herren räddar, det finns sämre namn än detta. Det är tveksamt om det finns något som är bättre. I alla fall till sin djupaste betydelse, att Herren räddar. Det är någonting som vi får ta fasta på och det är någonting som vi får ha med oss inför 2015. Utan Jesus så finns det ingen frälsning, ingen räddning och inget hopp som varar längre än vad John Maynard Keynes skulle ha sagt, att in the long run we're all dead. I det långa loppet är vi alla döda. Nu hade Keynes fel på den punkten i så motto att det finns hopp i namnet Jesus. Det finns hopp i honom och det är ett hopp som är verkligt och något att ta fasta på för var och en av oss. Det finns hopp, det finns kärlek, det finns, som vi fick höra i sången, förlåtelse och det finns frihet i Jesu namn. Låt oss be. Herre, vi längtar efter den dag då ditt ord går i uppfyllelse, att alla knän ska böjas för Jesu namn och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Herre, vi ber om att vi följer ditt ords bud om att allt vi gör i ord och handling ska ske i Herren Jesu namn. Och vi ber att vi ständigt ska få tacka dig, Herre, genom Jesus Kristus. Du som var, som är och som kommer, välsignad är du i allt. Beskydda vårt nya år, vår församling, vår kyrka, vår stad, vårt land, allt det vi är och allt det vi har. Låt ditt ord bevaras i våra hjärtan. Och vi får be om det i Jesu namn. Amen.